På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälskarmän emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för din heliga närvaro här mitt ibland oss. Herre, jag tackar dig för din nåd och kärlek till oss. Välsigna denna heliga stund och hjälp mig att lägga dina ord i min mun genom den heliga ande. Gör ordet levande för oss och ge oss kraft att lita på dina löften. Herre, förbarma dig över oss. I Jesu dyrbara namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hur var situationen? Mycket svår. Att bli spetälsk var ett av de värsta öden som kunde drabba en människa på Jesu tid. Det var en sjukdom som sakta förstörde huden och köttet. Med tiden blev händer och fötter som stumpar. Man fick svulster på ansiktet, ja, över hela kroppen. Men den värsta var kanske att man förlorade kontakten med sina släktingar och vänner. De spetälska betraktades som orena, ja, döda, och fick hålla sig i isolerade grupper utanför städerna. För att inte stöta ihop med vanliga människor bar man bjällror som varnade på avstånd och ropade: oren, oren. Dagens text berättar om hur Herren Jesus träffade en grupp spetälska. Men det står inledningsvis att de tio spetälska kom närmare och att de stannade på avstånd och ropade. Att de stannade på avstånd och ropade. Rabbinerna hade fastställt ett visst avstånd som de spetälska tilläts vara nära vanliga människor. Tänk vilket lidande, sakta döende och social isolering att vara sjuk men inte få omgås med nära och kära. Varför ropade de? Varför? De ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. De tio spetälska som kom till Jesus, de hade en särskild avsikt. Man ska inte, som vissa utläggare gör, underskatta deras kunskap. Av orden ser vi att de visste en hel del. De visste hur Jesus såg ut. De visste att Jesus var nådig och kärleksfull, eftersom de kunde anförtro sin nöd åt honom. De visste att han inte bara hade viljan utan även förmågan att hjälpa. Det vill säga att han besatt gudomliga egenskaper. Annars hade de inte gjort sig bekymmer om att be om hans hjälp. De visste att Kristus ger utan att vänta någon mot prestation. Han ger allting av nåd. Det vill säga gratis och fritt och för intet. Halleluja, halleluja. En spetälsk hade intet av värde att erbjuda. Det enda de kunde ge honom var sin egen nöd. sådana som de var, kom de till Kristus för att bli hjälpta av honom. Utan alla egna förtjänster och all egen värdighet. Mästare, mästare, förbarma dig över oss. Hur ser vår situation och vår frälsning ut? Hur? Profeten Jesajas skriver i sin bok första kapitlet och vers 3 och 6. Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba. Men Israel känner inte sin herre. Mitt folk har inget förstånd. Från huvud till fot finns inget helt bulor, skromor, öppna sår. Inte urkramade, inte förbundna, inte baddade med olja. Är det, kanske du undrar, en beskrivning av spetälska? Ja, det kan tyckas så. Men nej, i profeten Jesajas bok, det första kapitlet, beskriver Gud hur människan ser ut i sin synd och skuld. Gud säger, det finns intet helt. Det finns intet helt. Vi har brutit mot Guds lag och bud. Vi ber därför idag, bevara oss från syndens spetälska. Bevara oss från syndens spetälska. Men kanske någon säger, är det verkligen så illa? Jag är väl ingen syndare. Jag sköter mitt jobb, betalar min skatt, ger mitt tionde, fastar och ber, hjälper mina medmänniskor och tar hand om min familj. Låt mig betona, här är det inte bara fråga om vårt förhållande till andra människor. Här är det också fråga om vårt förhållande till Gud, vår himmelske fader. Halleluja. Det räcker med att gå till det bud som summerar hela lagen för att vi ska avslöjas som syndare. Du ska älska Herren. Du ska älska Herren, min Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ. Och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Skriften säger, alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Alla människor som föds till den här jorden har dragit på sig den andliga spetälska som kallas synden. Ingen är utesluten från domen. Men till alla har också Kristus kommit. Men till alla har också Kristus kommit. Skriften säger, Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa mig och dig. För att frälsa syndare. Kristus själv säger, det är inte de friska, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet. Vill jag se och inte offer, ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Nu säger skriften att ingen av oss har levt fullkomligt, utan att alla på något sätt har kommit bort från Guds vilja. Den som inte ser det, den som inte ser sin stora synd, utan tror att han klarar sig bra ändå, han vänder sig bort från Kristus, bort från Gud och hans nåd. Men den människa som bekänner att ska det gå på min lidnad, min godhet, min trohet, min fromhet, så kommer jag aldrig in i himmelen. Den människa som ser att han inte alltid varit så god och kärleksfull som Gud hade velat. Den människa som likt den spettälske faller ned inför Kristus och utbrister: Mästare, förbarma dig över mig. Mästare, ge mig din nåd. Den människa som blir glad när han hör att Kristus Jesus kommit i världen för att frälsa syndare. Den människa hör till Kristus och Kristus hör honom. Halleluja, halleluja. I dagens evangelietext läser vi: Då han fick se dem sade han: Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Mose lag föreskrev att den som blev frisk ifrån sin spettälske, han skulle gå till offerprästen. Denne skulle förklara honom ren. På detta fick den man gå tillbaka till full social och religiös gemenskap. Tredje Moseboken och det 14 kapitlet. Kristus utför ingen religiös procedur för att rena de spettälska. Han säger inte ens till dem att de från och med nu var friska. Han säger bara: Gå och visa er för prästerna. Gå och visa er för prästerna. Kanske blev de spettälska förvånade över Jesu ord att gå till prästerna och begära att de skulle förklara dem rena. Måste ha verkat oförnuftigt. Ja, ett tokigt beslut, ett tokigt förslag, såvida de inte satte Kristi ord över sitt eget förstånd. I sina kroppar kände de sig fulla av spettälska. De hade sår och svulster. De såg och kände ingenting som pekade på att de skulle bli friska. Det enda som fanns, Kristi ord. Så är det också med tron. Vill jag säga att tro på Kristus, det kanske inte alltid innebär att se, att känna, att uppleva och erfara så oerhört mycket. Men det betyder inte att tron blir något osäkert. Tron vilar på något utanför människan. Författaren till Hebreerbrevet, 11 kapitlet och vers 1, skriver: Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Någonting objektivt. Att tro, det är att veta att Gud är oss nådig för Kristi skull. Inte för att vi känner det så, utan därför att Gud har sagt att det är så. Tron vilar på Kristi ord. Amen. Kristus hade sagt: Gå och visa er för prästerna. Gå och visa er för prästerna. Texten fortsätter. Och medan de var på väg dit blev de rena. Vi får tro på hans nåd. Tro att Kristus burit också våra synder på korset. Inte därför att det känns så och vårt förnuft hänger med, utan därför att vi har Kristi ord. Vi har ordet och löftena. Vi har ordet och löftena. Gud säger till mig och dig: Er skuld blir borttagen och er synd sonat. Jesaja boken 6 och 7. Det är inget vi ser. Vi ser bara våra synder, vår misstag och känner vår djupa skuld. Därför måste vi få höra Gud själv försäkra oss om att synden är borta. Det är sonat. Skulden har blivit betald. En gång för alla. En gång för mig och dig. Medan de var på väg dit blev de rena. Dessa människor var inte några särskilda människor. De var inte särskilt religiösa eller särskilt fromma. Nej, Guds nåd riktar sig till alla människor. Bibeln säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Amen. Ja, han inte bara vill förlåta. Han har redan förlåtit mig och dig. Kristi blod är lösenpenningen för alla människors synder i alla tider. Texten fortsätter. Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ned för Jesus fötter och tackade honom. Och han var samarier. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sade till honom: stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Din tro har hjälpt dig. Amen. Det finns många likheter mellan de 10 spetälska. Det första. De led alla av den fruktansvärda spetälskan. De var alla inställda på att göra något åt den. De hade alla hört om Jesus. Och hade tron att han kunde göra någonting åt den. De anbefaller sig alla åt Jesus genom att kalla honom mästare och be om hans förbarmande. Det femte, att alla litade på Kristi ord och gick till prästerna. Den sista och sjätte, de blev alla botade. Men det finns också en stor och allt avgörande skillnad. Texten säger: En av dem vände tillbaka. De andra hade blivit botade. Men det var bara en som genom underverket förstod att det stora och underbara var inte i första hand att man blev botad. Att man fick en frisk kropp. Den tionde spetälske insåg att Kristus visade att Gud är nådig och förlåter synd för intet. Den tionde förstod att det verkligt stora inte var undret utan Kristus själv. Det stora var inte läkedomen utan läkaren. Halleluja, halleluja. Underverket är att Gud är oss nådig. För Kristi skull. Därför vände han tillbaka. Det finns en ton av sorg i Kristi ord. När han säger: Var är de nio? De hade gått med gåvan och glömt gåvogivaren. De hade vänt ryggen. Nu betydde inte Kristus lika mycket. De hade hälsan. De hade återställt. Kristus säger: har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen. Utom den här främlingen. Texten säger, mannen var en samarier. Mannen var en samarier. Samarierna var för judarna ett främlingsfolk. De hade inte del av tempeltjänsten. De hade inte del av löftena. De var inte utvalda av Gud till att vara hans förbundsfolk. Det är säkert ingen tillfällighet att just detta betonas i dagens text. Johannes inleder sitt evangelium. Han kom till det som är hans. Han kom till det som är hans. Och hans egna tog inte emot honom. Det judiska folket som hade utvalts till Guds eget folk tog inte emot och trodde inte när Kristus kom in i världen. Vilken djup sorg ligger det inte i detta faktum. Men Gud låter sorgen vändas till glädje. Halleluja. När han låter riket vidgas från judarna ut över hela världen. Så att alla skulle få del av evighet. Evangeliet. Till Samarien säger Jesus. Din tro har frälst dig. Din tro har frälst dig. De nio och den tionde. Nu är det verkligen så att Guds nåd och kärlek riktar sig till alla människor. Ingen är undantagen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Kristus är försoningen. Inte bara för våra synder utan också för hela världens. Halleluja. När spikarna drevs in i Jesu händer och fötter. När törnekronor träddes på hans huvud. När han bespottade och hånades av folket och soldaterna. När spjutet stacks in i hans sida. Så tänkte han också på dem som hatade honom. Ja, han till och med bad för dem. Fader, förlåt dem. Till de vet inte vad de gör. Kristi kärlek är i hans lidande på korset. Riktat till ateisterna och tvivlarna. Avgudadyrkarna och förnekarna. Alla som avgudar sig själv istället för att lita på Gud. Alla dem vill han föra till sig själv. Alla den vill han försäkra sin dyrbara kärlek och nåd. Ja, alla människor. Så för mig och dig finns också möjlighet idag att säga ja. Och ta emot Kristi nåd och kärlek. Halleluja, halleluja. Aposteln Paulus skriver. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Nu är det tragiska, det sorgliga. Att så många vänder ryggen åt Guds kärlek. För att han vill få oss alla att tro på hans nåd. Och komma in i hans rike. Man kanske tillfälligt attraheras av någonting i religiösa yttringar. Men den tro som inte rotas i Guds ord, Bibeln, faller som en döende låga. Den nåd Gud överräckte i dopet och genom den heliga nattvarden. Den nåden blundade man för och förträngde när allt annat, karriär, hälsa, anseende, utseende, pengar, sex och makt blev viktigare än Gud. Aposteln Johannes skriver: ljuset har kommit i världen, men människorna föredrog mörkret framför ljuset. Vad är det för ljus Johannes talar om? Ja, han förklarar att det är Jesus Kristus själv. När ordet går ut, som det har gjort från släkte till släkte, och som det gör idag, då har vi bara att ta emot det i tro. Att förtrösta på det mer än våra känslor och vårt förstånd. Var är de nio? Den frågan kommer att äka i evigheten. Den ljuder också idag. Var står du idag? Var står du idag? Men till den tionde, till mig och till dig, kära vän. Till de människor som är medvetna om sina synder och sin skuld och som ändå flytt till Kristi kors, till den förlåtelse Gud skänker fritt och för intet. Till alla dessa säger Kristus idag. Till alla dessa säger Kristus idag. Till mig och till dig. Och i evigheten, stig upp. Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Stig upp och gå. Din tro har frälst dig. Amen.